Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Var ju den klassiska killen som blev kallad bög för att han sjöng och dansade. Och sen visade sig att jag var det också. Jag är ju precis den killen.
Thank you.
Han känns så oerhört etablerad och det är trots att han i skrivande stund är 22 år gammal. Ja, det har gått nära 7 år sedan han slog igenom i talangprogrammet X-Factor och senare delen av hans skolgång i Skåne där då halvitalienska Oscar Sia är uppvuxen präglades av att den varvades med media och musikjobb. Bland annat var han med i Let's Dance och har medverkat också i Melodifestivalen 3 gånger. Senast med Human som kom 2 2016. Han har också jobbat med Sveriges Radio till och från. I somras gjorde han tillsammans med Hampus Nessvold och Sia i P3.
Jajamän, det är Oscar Sia i P3. Och idag så är det bara jag i studion faktiskt. Ja, vad? Nej, men är det mick på, Hampus?
Och som artist har allt han gjort varit på engelska fram till 2018 då 3 singlar och en EP på modersmålet kom. Och den här rackan är en av de mest spelade i mitt hem under förra året. Vi kan bara ta det som det kommer. Fag, fag. Fixa 2 shots och kyss mig i samma. Vilken dag som helst kommer ny musik, men först ett rejält värvet och det med nummer 351 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson och Acast på bas. Här är Oscar Sia, varsågoda.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Jag är otroligt, jag är väldigt trött och ganska så här, det känns som att jag inte har jättemycket känslor kvar.
Okay.
Jag är glad av att det är ett nytt år.
Mm.
Om man säger så.
Ja. Hur var 2018 för dig?
Lite oklart. Jag försöker alltid någonstans summera mitt år. Jag tycker att 2018 har varit ett väldigt fint år. Det för mig har betytt väldigt mycket förändringar. Både musikaliskt, att jag har fått ut all den musiken som jag har jobbat på. Men även förändringar så här rent... Det känns väldigt mycket privat i alla fall. Alltså jag känner mig vuxna. Jag känner som att jag har tagit beslut som jag har tänkt på väldigt länge. Som jag har behövt för att gå vidare. Liksom så här arbetsorienterade beslut.
Mm.
Råda om lite i kartan typ.
Vi kanske kommer, jag har en känsla av att vi kommer komma tillbaka där.
Ja, det tror jag säkert. Jag
tror kanske vi kommer komma tillbaka att du verkar så jävla nykär också.
Ja, det är
jag.
Jag är väldigt nykär.
Vi kommer komma tillbaka till allt där.
Mm-hmm. Men vi börjar någon annanstans.
Ja, du behöver inte vara orolig för det. Men hur ser dina dagar ut nu då i januari 2019?
Nu har jag precis, jag har varit i Italien med min familj. Och tagit det väldigt lugnt. Jag har haft det väldigt fint och skidor. Och nu ska jag bara in i studion igen och skriva på mitt album.
Mm.
Så att det är så mina dagar ser ut.
Vilken dag som helst då kommer en ny singel.
Ja.
Den ska vi också prata om.
Ja.
Fy fan vad jag krokar framåt.
Kommer vi prata om något överhuvudtaget? Eller kommer vi bara skjuta allting framåt?
Jag ska bara... Ja. Jag bara krokar framåt.
Vi kommer prata om det här också. Ja. Inga problem.
Jag tror att vi kommer hinna med allt faktiskt. Jag tänker på dig som en så otroligt modern artist. Du släpper liksom inte album vartannat år och sitter och skriver emellan. Utan du så här varvar med programledarjobb. Du är jättestor i sociala medier. Och så är du artist liksom.
Mm.
Så ser det ut från utsidan. Som att du liksom gör massa grejer som är roliga. Känns det så från insidan också?
Ja, alltså mitt största problem är att jag aldrig känt att jag riktigt har hittat en plats. Jag har gjort väldigt, väldigt mycket olika saker. Om man ser det på som du ser det, så är det ju perfekt. Att faktiskt ha, nu gör jag det här. Så nu släpper jag musik och sen om 1-2 år så kanske jag bara gör, så kanske jag vill göra radio igen. Och jag har inga problem med den liksom svängen. Men jag vill ju, för mig är jag bara artist och vill vara det. Men har väl blivit lite förfångad av allt roligt och upptäckt saker som jag inte trodde att jag skulle tycka var kul. Nej, det är inte så att när jag var liten så drömde jag inte om att vara radioprogramledare. Jag drömde om att vara artist. Men sen så har jag fått de chanserna och då har jag tagit dem och varit väldigt duktig på det.
Ja, och verkar ha haft kul också.
Ja, jag har haft jättekul.
Ja. Men du har framförallt varit väldigt duktig på det.
Ja, det är det. Det är det viktigaste.
Ja. Men du, vi ska prata mer om det också. Ja, vi ska det.
Ja.
Ja. Men ska vi ändå så här i början prata om Benny Andersson direkt?
Ja, ska vi göra.
Ja. Vad vill du säga?
Om Benny Andersson?
Mm.
Jag älskar ABBA.
Okej, okay, bra.
Benny Andersson, han har en sommarstuga där jag är uppväxt.
Exakt.
Är det det du vill åt?
Ja, det var det jag ville åt.
Fan, visste du det?
Ja, koll så.
Det är otroligt. Ja. Bra jobbat med research. Han har en sommarstuga Eller jag vet inte ens om det är en sommarstuga. Han har en hästgård där jag är uppväxt i Holmeja, Svedala, Skåneland. När jag var liten så cyklade jag väldigt ofta dit. Jag sålde kvällsposten när jag var liten. Min familj hade liksom monopol i Holmeja på kvällspostenförsäljning. Jag och mina sex syskon. Så varvade vi liksom varannan helg. Typ, ja. Nu åker jag och säljer och nu är min storasyster och så vidare. Man känner ju ingenting på det. Men det var ju väldigt...
Lite måste du nu väl ändå
jag känna. Tror kanske att jag låg på en helglön 200 spänn kanske per helg.
Ändå, och gör det då två gånger 400 spänn i veckan eller i månaden, det är ju ändå mer än du hade veckopoäng.
Ja, 100%. Jag hade inga veckopoäng. Men det var ju bra att ha den lilla lönen. Men då så cyklade jag min runda med min trehjuling som pappa hade köpt. Den var blå, den Monark.
Nu snackar vi ändå om vuxen...
Gud, jag är inte en liten, men nej. Det finns ju de vuxenmodellerna. En blå Monark trehjuling, jag hade tidningarna bak och sen så cyklade jag runt hela byn. Det tog kanske totalt en timme. Hade kanske 25 stammiskunder. Och sen så cyklade jag över stora vägen in till Bennys område. Men det, jag såg aldrig, han bor typ i en, det är någon form av, jag minns det som något trähus med höga häck. Vad heter buskage runt om. Men jag tog med mig en spritpenna en gång och skrev mitt namn på soptunnan.
Jaha, okej.
Okay. Men jag tror inte att den är kvar.
Nej. Vet inte jag.
Så det, ja, men Ben, jag har ingen relation till Ben Andersson överhuvudtaget förutom att jag har stalkat honom på ett obehagligt sätt.
Ja, jag förstår.
Men det, jag tycker inte att jag kan dömas för det.
Nej, du var ju barn.
Jag var barn och om man ska få lov att stalka någon så är det väl ändå ABBA.
Men du, och sen då själva samhället är Svedala.
Alltså Holmeja är ju byn och där bor ju ändå en, säg 300 pers. Så att det är väldigt litet samhälle. Men Svedala är det tillhör Svedala kommun som består av Svedala bara och Klågrupp. Klågrupp gick jag i skolan.
Okej.
Okay. Och sen så är det 20 minuter till Malmö, 20 minuter till Lund. Men jag är uppväxt där i alla fall.
Ja, hur var det?
Alltså ganska oproblematiskt. Faktiskt, så här, helt haft alltid haft det väldigt bra, nära till familjen. Vi är en stor familj, många syskon. Mamma och pappa köpte en bit av min mormor och morfars hus. Jag uppväxt bredvid min mormor och morfar, vi delade liksom trädgård.
Hon var din dagmamma.
Exakt. Mm.
Din mamma är ju halvitalienska bara. Ja. Så mormor och morfar, är då mormor svenskan?
Exakt.
Ja, nu är jag med.
Precis, och farmor och farfar, helitalienare.
Ja, vi ska återkomma.
Ja, perfekt. Vi skjuter bara fram allt. Kom allt till slut.
Nej.
Världens längsta intervju i 3 timmar med ett intro på 1,5.
Nej. Men, alltså jag tar hand om allt det
här. Ja, men Bögg, jag litar på dig. Du har gjort 350 avsnitt.
Ja. Var det. Ja.
Så att, men det var, jag hade typ en kompis i byn. Varje morgon så tog jag skolbussen från lekplatsen och där var alla andra bybarn som alla gick på samma skola. Men jag var väl alltid... Alltså som alla barn kan jag ändå tänka mig. Så här, vissa dagar var det lite jobbigt att gå till skolan. Vissa dagar var det läskigt att gå till lekplatsen. För där kanske det var någon större kille från byn som var sugen på att ta ens mössa eller trycka ner på marken och var lite elak. Jag tänker att det är väl som barndom lite är.
Men det känns också som så här, en trygghet som jag aldrig har haft att komma från en så jävla stor syskonskara där du hade liksom, vadå, är du tre? Ja.
Fyra,
okej. Okay. Du hade 3 stora syskon som ändå kunde vaka lite över dig.
Ja, vi är väldigt nära nu och älskar varandra. Men jag tror att vi syskon... vi hatar varandra.
Ja, ni gjorde det.
Nej, men jag vet inte, nu kan inte jag tala för dem, men alltså, jag har ju märkt att ju äldre vi blir de 3 senaste åren så har det liksom kommit upp lite olika problem när vi var små. Och jag tror att alla har väl någonstans känt sig lite bortglömda på olika plan. Det är väl skitsvårt att mina föräldrar har 100% uppmärksamhet till 6 barn. Vi lyckades aldrig liksom bli kompisar på det sättet, jag och mina syskon. Eller så ser jag det i alla fall. Jag vände mig inte till mina syskon, liksom, förutom när man är jätteliten. Nu är det väldigt nära i åldrar allihopa, men säg liksom efter 10-gränsen och uppåt så var det som att alla började leva sina egna liv på helt olika håll. För att det var, man gick till skolan och sen kom man hem. Vi kom hem vid 5-6, mamma kom hem då, pappa kom hem vid 7-8. Och då käkade vi alla, det var väldigt viktigt att vi alla käkade tillsammans. Så det, då sågs vi, men sen så var det liksom som en klocka ringde och så sprang alla till sina rum och gjorde sitt. Vi bråkade absolut jättemycket, men jag tror att min stora syra är nog mest trött på oss. Hon är äldst och sen så kom det 4 grabbar och sen så kom det en liten tjej till. Och jag tror att hon alltid, hon har väl nog fått ta, eller när jag pratar med min mamma nu så är det väl ganska, det är väl ganska tydligt att hon är den som har fått ta mest ansvar egentligen, även om vi såklart andra kränkta män var lite så här, ja men vi då.
Mm.
Vi har också haft det jättejobbigt. Fick tömma diskmaskinen. Men så att är det någon jag ska tycka synd om så är det kanske min stora syra.
Mm. Vad gör hon idag?
Hon har precis pluggat klart civilekonom. Så hon jobbar. Okay. Det går jättebra för henne.
Grattis.
Ja, men det är väl, jag är väldigt stolt över min syskon. Det går väldigt bra för allihopa.
Ja, vad roligt.
Ja.
Men du, som jag har förstått det så känns det som att vägen var liksom utstakad tidigt för dig. Att du hade liksom lite riktning i att du skulle sjunga och du skulle dansa. Mm, punkt. Mm, mm. Eller?
Mm, ja, men jag var 100% inriktad på det.
Ja, när började det?
Alltså det tydligaste minnet jag har är att jag går i ettan. Jag har alltid älskat Melodifestivalen, så det har jag kollat på sedan jag var liten. Så någonstans där kickade liksom showintresset igång och tittade alltid på alla shower som gick på tv och olika inspelningar från olika konserter, musikal. Och min mamma har varit väldigt duktig på att ta med mig på sånt. Och sen så var det i ettan, då var jag 7. Då ringde min lärare mig. När hon ringde min mamma.
Gun-Britt.
Och så, exakt, Gun-Britt, en fantastisk lärare. Hon ringde hem till mamma och sa, jag har hört Oskar sjunga på musiklektionen. Jag tänker att han ska sjunga på skolavslutningen. Och på min skola så var det väldigt stort med skolavslutningen. Det kanske det är överallt, jag vet inte riktigt. Men vi var i idrottshallen, stor scen, lampor, band och läraren liksom spelade till den. Och det var en stor grej. Sen vet jag, här har jag fått återberätta till mig, för jag minns inte riktigt där. Men så då sa min mamma, jaha, okej, okay, då får vi väl lösa det typ. Och sen så sjöng jag sjöng någon lilla Melodifestivalen låt typ, och då någonstans där kickade ett behov av att stå på scen in. Jag blev väldigt, det blev väldigt populärt, tror jag.
Ah, okay.
Alltså, men bland, jag fick mycket, mycket komplimanger.
Mm.
Och då blev min identitet att jag sjöng. Sen fortsatte jag bara sjunga väldigt mycket och började gå i sångpedagog, hos sångpedagog, ta danslektioner och dansade mycket olika musikal och jazz och ballett. Mm. Tänkte någonstans att jag skulle ville hålla på med musikal. Började när jag var 12 fick jag min första roll.
Okay.
I en musikal.
Vilken då?
Pippi Långstrump.
Var då?
I Malmö på Nöjesteatern. Och då spelade jag Tommy.
Ja, vad härligt.
Ja, det var kul. Och sen så gick jag med i Malmö Opa Barnkör, och genom där fick jag också väldigt mycket olika roller i Danmark, Köpenhamn, spelade på olika opera och i Malmö.
Så du liksom, vadå, flera eftermiddagar i veckan så tog du liksom pågatåget in till, ja, Malmö?
Ja, men jag tog, min syster lärde mig, jag fick åka med min syra en gång från skolan in till stan. Simma på bussen och sa ett barn till Malmö, kostade 50 spänn eller vad det kostade. Så tog jag bussen med henne. Sen så efter det fick jag göra det själv. Så då tog jag tror typ 3 gånger i veckan kanske, 2. Jag hade sånglektion, dans och sen operakören.
Det låter ju som att, för att du har också berättat i någon annan intervju att du var ganska duktig i skolan.
Ja, det var.
Det känns som att, hur fan hann du med något?
Men det, alltså det var inte, alltså vi snackar liksom, när man är barn så hinner man ju väldigt mycket.
Gör man det?
Ja, men jag tycker att jag gjorde det. Jag höll på med det här kanske till 9:an innan gymnasiet, och då jag gick ut med jättefina betyg på högstadiet. Och i 9:an så sökte jag till X-faktor och sen drog hela det igång. Så gymnasiet hade jag inte jättemycket tid för.
Okay.
Och fick väl inte strålande betyg, men jag fick ändå helt okej betyg.
Vad gick du i gymnasiet?
Jag gick i Malmö, samhälle internationell. Men jag har alltid, alltså, så det är inte, men jag har ju aldrig blivit, mina föräldrar har aldrig varit så engagerade i liksom mitt intresse mer än att de så här har pushat och typ betalat min terminsavgift på olika danslektioner. Men annars har jag gjort allting själv. Liksom så här, min mamma kunde ibland komma med så här ett tidningsutklipp och bara, men nu söker de till Oliver Twist i Köpenhamn. Vill du gå dit?
Vill du det?
Ja, just den. Kom ihåg att jag övade inför, jag fick en castingplats och skulle gå dit, men sen så av någon anledning så gick jag inte dit. Jag kommer ihåg att det var en ganska jobbig dag, jag sket i att gå dit.
Okay.
Men hela audition, det är väldigt nyttigt dock att ha gjort alla audition-processer. Jag har ju fått väldigt mycket nej som liksom barn. Och till olika, ja, olika grejer. Men det är ju väldigt, alltså det finns ju inget vidare än att gå på en audition, att någon ska döma en.
Nej, det förstår jag. Och det är, alltså, det är man kanske inte riktigt rustad för om du inte heller hade någon som höll dig i handen riktigt, eller?
Nej, alltså mina föräldrar höll mig alltid i handen. Men det var ju väldigt mycket, alltså, alltså när vi har pratat om det nu så har de ju varit, men det var du. Alltså min mamma var alltid nervös för när jag skulle gå dit. Men hon sa, men det var ju bara, det var ju bara du som ville gå dit. Hade jag fått välja så hade jag inte skickat dit dig, typ.
Ja, okej. Men alltså det låter ju ändå som det skulle kunna vara... Jag menar, du sitter ju här nu och har ju drivit igenom någon liksom vision,
ja, antar jag. Absolut. Eller det, ja, den visionen som jag har haft, eller jag har ju flera visioner i livet.
Men många, eller jag tror att jag kanske så här hade gett upp efter den första auditionen, ja, där jag fick nej.
Mm.
Men du gjorde ju uppenbarligen inte det.
Jag vet inte riktigt var det drivet kommer ifrån. Men jag har inte, jag blev lite ledsen och bara så här, ja, okej, fan vad tråkigt. Och sen så var det inte mer än så. Det är väl liksom, utan då var det nästa audition.
Ja.
Jag gick på något som heter Rydberg och Company i Malmö. De stöttade mig otroligt mycket och var väldigt pushande och såg någonstans att det fanns en talang eller vilja. Och jag gick lite olika. Först gick jag en musikallinje där man blandade en timme dans och en timme sång. Lennart Rydberg heter han. Eva Rydbergs bror, han var ägde den här dansskolan som jag gick på. Och han så sa till mig att här, du kan bli superduktig musikalartist, men du måste gå ballett och jazz. Så då dansade jag jazz och ballett i kanske 2,5 år.
Okay.
Jag var så här 1,80 och gick med 8-åriga små tjejer som också dansade bättre, som var ju 100 gånger bättre än vad jag var. Så det var ju mer pinsamt än nyttigt. Men jag lärde mig ganska mycket. Sen så sökte jag in till dans- och musikalskolan. Den enda som finns i Sverige, i Lund. Som är skitbra. Och kom in där med jättefina betyg. Tackade nej, fick ett brev. Gud vad jag skryter nu. Men jag hoppas att man ska få en helhet. Tackade nej, fick ett brev hem från rektorn. Som var där han skrev att så här, men det vore, vi vore jätteglada om du skulle börja här. Och det borde du verkligen göra, typ.
Men varför det är typ tackade synd. Du nej då?
För att jag tror att jag fick en... Alla mina syskon har gått... Mamma är läkare och pappa är ingenjör. Och alla mina andra syskon har gått natursamhälle. Jag tror att jag fick en liten... Jag fick en liten ångest av att gå någonting estetiskt.
Okay.
Och jag kan ångra det idag för att jag hade verkligen velat ha den grunden. Det hade liksom sparat mig så många år av musikplugg nu. Att liksom sätta mig ner och lära mig instrument som jag har gjort de senaste 2 åren. Jag vet inte, jag kände, jag bara fick en sån här, ja fan, nej jag vet, jag vill också liksom kunna plugga vidare på universitet ifall det skulle behövas. Och jag tror att mina föräldrar var ganska glada för det.
Okay.
Mm. Men sen så sket jag sig i gymnasiet ändå.
Mm.
Och sen någonstans att jag var jävligt trött på att jag var lite annorlunda. Jag var trött på att vara den som sjunger, jag var trött på att vara den som dansar. Och det skulle jag bara bli ännu mer. Om jag började på Lunds dansmusikal. Jag har alltid haft en jävla... Jag har haft en komplex för att jag inte... Eller hela min högstadietid och lågstadiet hade jag en komplex för att jag aldrig hade killkompisar.
Okej.
Okay. Mm. Jag hade mitt liksom gäng med tjejkompisar. Och det är väl jävligt konstigt att det ska vara... Att det är så här någon, det är väl bara norm... Det är normer som spökar. Liksom 100% bara... Men jag var ju den klassiska killen som blev kallad bög för att han sjöng och dansade. Och sen visade det sig att jag var det också. Jag är ju precis den killen.
Mm.
Så att jag tror att jag bara inför gymnasiet så tänkte jag så här, i någon klassisk väg av att så här, nu ska jag ha en ny start. Nu ska jag liksom bli, jag ska plugga, jag ska festa, jag ska vara den ungdomen som man ska vara. Och uppfylla alla de konstiga samhällskraven som finns. Sen lyckades jag inte med det för att den perioden blev väldigt kortvarig och jag kände att jag behöver liksom fortsätta med min musik och mitt skapande och min kreativa ådra.
Ingick att du skulle vara straight i den där liksom bilden då?
Ja, 100% att det ingick att vara straight. Alltså, så här, det är inte, jag tror att jag är väldigt skon. Jag pratar med det väldigt mycket om med min kille, för han är 7 år äldre. Att bara på den lilla tiden så är det sån enorm skillnad på acceptans. För mig var det relativt enkelt att komma ut. Och för honom var det, upplever han svårare. Och jag kan väl hålla med om det. Att det fanns en mycket större acceptans. Det fanns mer skyddsnät för mig. Jag blev liksom... jag hade relationer med Stockholm och nöjeslivet i Stockholm som var mycket mer accepterat. Alltså där fanns en ännu större acceptans än de fanns i lilla Malmö eller lilla Holmeja. Så att, men jag, eftersom jag fick den öppningen av att jobb var verkande i nöjesbranschen, så var jag mycket mer bekväm. Men jag kände absolut en press, och jag kommer ihåg att jag tänkte aktiva tankar av att säga, nej, men jag kommer att gifta mig med en tjej. Jag kommer att bli kär i en tjej. Men så fort jag kom över de tankarna, så tycker man, alltså då skrattar jag åt mig själv, för att jag är liksom bara, men varför tänkte jag så?
Mm. Jag tror för sig många kan relatera till, kanske inte just att brottas med sin sexualitet, nej, men att så här, jag kommer ihåg att jag hade så jävla usla betyg i slutet av åttan. Och då sa väl mina föräldrar så här, att nu får du skärpa dig lite. Varpå jag skärpte mig lite så här. Och då skulle jag liksom, ja men då skulle jag klippa mig. Mm, jag hade så här långt hår. Jag skulle klippa mig. Jag skulle börja ha skjorta på mig i skolan. Och pluggade upp mina betyg typ med 1,0 då, som det hette på den tiden. Mm. Och det var väl, man kunde ju också på något sätt göra det. Alltså man kunde, särskilt i brottet mellan högstadium och gymnasium, kunde man ju lite grann uppfinna sig själv.
Man kunde, och för att jag såg chansen att börja på en skola där ingen kände mig. Och jag tänkte att det är ingen som, jag kommer inte in här med fördomen av att jag sjunger. Jag kommer inte in med fördomen om att jag är homosexuell. Men sen så sökte jag till X-Factor just i den förändringen, och 2 veckor senare så blev jag ändå den killen. Sen så kanske folk var lite vuxnare på ett gymnasium, så att liksom jag kände mig inte lika utsatt eller lika liksom viskad bakom ryggen, utan då var det mer problem av att så här, du är en person som får uppmärksamhet, det är lite jobbigt, tycker vi. Vi är lite fina människor från Höllviken och Limhamn.
Gick du någon sån fin skola?
Ja, men jag gick en skola. Ja, jag gick en liten privatskola. Min äldsta syster Anna och min bror Isak hade gått där innan, och det är en väldigt bra skola. Och jag visste att de kunde hjälpa mig lite i att så här, ändra om min studieplan för att det skulle funka med min karriär. För att de är så här idrottsspecialiserade.
Mm. Så du umgicks med liksom överklassen från Malmöregionen?
Ja, men det gjorde jag nog.
Ja. Har du kvar många kompisar från den tiden?
Ja, det har jag. Mm.
För du brukar prata väldigt varmt om din gymnasietid.
Ja, men jag hade en otrolig, jättefin gymnasietid. Jag hade skitkul. Alltså, jag träffade första killen som jag blivit kär i. Jag var ute och festade. Jag hade alltid polare. De var jättestöttande. Jag hade skitkul. Jag blev liksom, det var en otroligt fri miljö att gå i gymnasiet för mig.
Jag vet att din farfar har gått bort, eller hur?
Ja. Mm. Ja.
Men har du nonna i livet då?
Ja, jag har nonna kvar på mammas sida, mormor och morfar. Min farmor dog när pappa och min farbror var liten.
All right.
Så att jag hade farfar kvar i livet.
Men ni har fortfarande familj kvar i Italien, eller?
Ja, det har jag på båda sidor. Min farfar kom från någonting som heter San Donà di Piave.
Var ligger det?
Det ligger lite utanför Venedig.
Okay.
Och min morfar kommer från Veneto, trakterna uppe i bergen.
Vet du vem som förlovade sig i Venedig?
Nej. Är det sant?
Boom.
Venedig är fantastiskt fint. Jag hatar att vara i Venedig på sommaren.
Det förstår jag.
Dock, för att det är fruktansvärt. Mm. Så att jag är väldigt sällan i Venedig. Jag känner mig lite klar med Venedig. Men det är väldigt kul att alltid ta dit människor som aldrig sett Venedig. Mm. Jag var där nu med lite polare och min pojkvän och kompisar som aldrig hade sett det. Så då är det fantastiskt roligt. Och då känner jag mig lite duktig, som är lite van vid det. Men jag älskar ju Italien.
Ja, det är klart jag är. Men du, jag antar att hon inte kallas Bettan. Men berätta om din mamma. Kallas hon Bettan?
Nej, det gör hon inte. Kanske hon är Eli. Brukar min pappa kalla henne.
Hon heter i alla fall Elisabeth.
Elisabeth heter hon. Jag känner lite att jag lärt känna, men det är väl också kanske normalt, men att jag lärt känna min mamma nu lite grann. Jag tycker inte att jag riktigt kände henne när jag var liten, för då var hon mamma endast. Och mamma till 6 barn. Hon har burit på 6 barn, fött 6 barn och är en otrolig mamma på väldigt, väldigt många sätt. Är väldigt smart, driven och mån om sina barn på ett väldigt fint sätt. Jag vet någonstans alltid vad mamma tycker. om saker. Och jag tycker alltså inför saker jag gör i mitt jobb, så nu har jag väldigt mycket kontakt med min mamma för att det har varit lite, ja, lite upp och ner i jobbet. Så. Och då det är som att hon förutspår alltid hur saker och ting ska gå till. Och jag är väl lite mer naiv och är lite så här, nej, men det här kommer att lösa sig. Nej, men det kommer inte vara något problem. Och sen så är det problem och sen så blir det så här, just det, det var ju precis det mamma sa. Men det är väl så det ska vara med en mamma, kanske.
Ja, kanske.
Mamma har alltid rätt. Men hon är jävligt, hon är äldst av tre syskon. Jag vet väldigt lite om hennes barndom. Det har inte jag frågat.
Men hon är uppvuxen i Skåne?
Hon är uppvuxen i Skåne. Men hon har varit väldigt mycket i Italien. Okay. Med min morfar och bott där och bott lite i Frankrike. Men började plugga. Alltså hon fick ju min äldsta syster när hon var ganska ung. De gifte sig när pappa var 21. Och då var mamma kanske 25, tror jag. Någonstans där åldern. De fick barn ett år efter de gifte sig. Och medan som pluggade.
Ja, hon är ju liksom inte bara läkare. Hon är typ så här neurokirurg.
Hon är neurolog.
Neurolog.
Ja, hon är inte kirurg. Jag trodde också att hon var kirurg väldigt länge.
Okay.
Men det är inte mindre coolt att hon inte är kirurg. Så att jag är typ väldigt imponerad av min mamma alltid.
Ja, men det förstår jag. För det låter som att det kanske är, ja, men det är ändå 8-10 års studier.
Ja, och sen har hon forskat och specialiserat sig. Jag vet att hon, när hon födde mitt sista syskon, Isabella, som är lite sladdis. 07 kom Isabella. Och då två år senare doktorerade hon. Så att hon tog nog ett ganska långt forskarår. Hon har alltid jobbat väldigt mycket. Men som jag säger, hon kom alltid hem 5, lagade mat, så till att vi liksom alla var hemma. Nu låter det som att min pappa inte gjorde det. Pappa var också alltid väldigt, de har alltid varit väldigt närvarande båda två.
Men han kom hem senare från jobbet.
Ja, han reste väldigt mycket mer.
Jag förstår.
Ja, men och sen bara sköts jobbet. Så här. Ibland så satt hon upp och gjorde jour på natten och jobbade sent. Alltså jag vet inte riktigt hur livet som läkare ser ut, men hon har jobbat väldigt mycket och jag tycker det är jävligt coolt att hon liksom har lyckats få ihop allt.
Sen har vi då pappa Paolo.
Pappa Paolo.
Mm. Berätta om honom.
Också, mamma och pappa var väldigt lika i liksom sin arbetsmoral. Pappa också jobbat väldigt mycket. Han reste och var borta ganska mycket under några år när min lillebror var liten.
Vad gör han när han är ingenjör?
Han är, nu måste jag tänka, alltså jag vet att han jobbade med plast väldigt mycket. Så jag tror att han är någon form av kemiingenjör. Nu jobbar han nog med lite mer med försäljning. Han är mycket mer lite så här, italiensk, vi håller allt inom familjen. Vilket är lite svårt för mig ibland att inte vara, när jag är så väldigt öppen och offentlig på något sätt.
Hur är han som person då?
Ja, men han är otrolig, han är väldigt snäll. Pappa är, han är väl den jag har bråkat med nog mest. Han har jättemycket tålamod, men det är som att jag får jättelite tålamod med just pappa. Så att jag minns ju alla nätter och dagar och kvällar vi har suttit och pluggat matte. Och vi har rykt ihop. För att jag bara så här tycker att han förklarar dåligt. Men sen såklart dagen efter så är det på grund av pappas förklaringar som jag någonstans ändå minns. Som gör att jag har löst allt.
Mm.
Men pappa är väldigt, han hjälper mig med företaget. Han hjälper, alltså han är väldigt strukturerad, ordningsam. Han tycker nog att mitt liv är alldeles för stökigt. Han tycker nog att jag är lite ansvarslös när det gäller liksom ekonomi. Och så vidare.
Men är det han som gör din bokföring också?
Nej, det gör min revisor. Men han är liksom lite mer över, vad heter det? Han är paraplyet lite grann.
Ja, jag förstår. Det här är ju lite grisigt. Men jag råkade bara googla liksom på något sätt typ din mammas namn.
Ja.
Ni verkar väldigt incestuösa i varandras bolagsstyrelser och så.
Ja.
Eller?
Det kanske. Ja, men det är vi.
Hela familjen.
På ett eller annat sätt. Alltså mina syskon äger ju en del av mitt företag.
Ja.
Ja, det gör de.
Varför det?
Jag tyckte att det var en fin sak. Jag tyckte det var en fin sak att veta att så här, någon gång i framtiden, kanske om jag blir pissrik, så kommer jag kunna ge dem en fin aktieutdelning.
Då regnar det ner på dem.
Ja. Men pappa är, han är också, jag tror det som är speciellt med pappa är nog att han alltid, han har nog alltid varit den som har tagit mest ansvar i sin egen familj. När min farmor gick bort och min farfar var skomakare och en väldigt framgångsrik sådan. Min pappa och min farbror var väldigt, liksom, fick gå in i bolaget och hjälpa till och ja, redovisa, fixa kvitto. Min farfar var väldigt spridd. Alltså min kreativa ådra kommer nog från min farfar. Och mitt spridda tankesätt, min närhet till ångest, allt det kommer från min farfar, tror jag. Så min pappa fick ta, han fick nog vara lite så här, ja, men ta kommandot i den familjen. Och sen så fick han barn väldigt ung, han var ju bara 22, han var lika gammal som jag. Han fick min äldsta syra och även han pluggade samtidigt och sen skulle de börja jobba. Och sen så här plötsligt var det 6 barn. Han har en nära relation till sin farbror och de är liksom så här, de är, pappa och farbror, väldigt familjära, är väldigt måna om familjen och jag tror att det kommer från att så här, farmor gick bort väldigt tidigt, farfar var inte, han kunde inte riktigt ta allt det ansvaret som behövdes. Och därför tror jag att min pappa är, jag tror att min pappa är mycket mer hönspappa än mamma. Men jag älskar dem båda två liksom gränslöst. De är fantastiska. Men det är bara så intressant att man lär känna sina föräldrar. Att jag alltså, nu känner att jag känner dem. Och nu kan jag verkligen så här, känna men mamma och pappa. När jag var liten var det mer så här, var lite som att man var typ ett adoptivhem eller på ett barnhem och bara så här, det bara sprang massa barn överallt.
Ja, men jag kan förstå att det är lite krångligt då att växa upp i det, att man inte får så mycket uppmärksamhet och sånt. Men fan, jag tycker det verkar jävligt ljuvligt ändå att vara en stor syskonskara. Liksom.
Verkligen. Ja. Alltså det, jag känner inte, jag tror att jag inte lider av, jag har aldrig lidit av att jag känner att jag inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Alltså, och om någon gång har jag tagit igen det nu, under mina senaste 6 år typ. Det är väl mer det jag kan känna är att jag var inte kompis med mina syskon när jag var liten, utan de var verkligen syskon. Och jag var inte kompis med mina föräldrar på det sättet. Utan de var föräldrar eller så här, ja, vårdnadshavare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Mm. Men du, hur kom... För du var ju liksom bara 15 när du sökte till X-Factor. Hur kom det sig?
100% att jag alltid har velat söka till Idol. Vilket jag fattar inte riktigt varför man skulle vilja göra det.
Men det går ju fort, tänker jag.
Det går så jävla fort. Det är ju jättebra. Ja. Men Idol la ner och de la in X-Factor istället och jag sökte. Min bästa vän Sabina gick dit tillsammans. Lyckades hitta någon journalist som bara såhär, kan jag göra ett reportage på er, då får ni lov att gå före i kön, typ, vi bara är toppen, slipper vi stå i den här kön. Men jag sökte i alla fall det programmet, men av princip så vill jag inte ånga något jag har gjort, men alltså det, X-Factor och vara med i ett sånt kommersiellt så stort program där du bara sjunger covers. Där det är så här, framförallt X-Factor skulle jag säga att var mycket hårdare än vad Idol var, av att de liksom så här bestämde vad du skulle vara för typ av artist. Och jag blev den här liksom dansande pojk idol-stereotypen. Och jag var så jävla långt ifrån den. Jag sjöng låtar som det lät skit nu när jag lyssnade på det. Alltså det var en ren misshandel av typ mina drömmar och mina visioner och min talang.
Mm.
Och det var verkligen inte det jag gjorde när jag kom och sökte. Jag fattar att man vill söka ett sådant här program. Jag fattar, alltså, utan det hade jag inte kommit dit jag är. Jag hade inte öppnat de dörrarna. Så bara för det tycker jag är värt att jag har sökt. Men jag tappade många. Jag tror att jag tappade många år av processande till att hitta vem jag vill vara. Typ.
Mm. Det hade du kanske kunnat få ifall du hade följt drömmen och gått in på det där plugget i Lund.
Ja, kanske.
Men du, när du då... Jag tittade just på det här klippet liksom, som är ditt audition-klipp därifrån. Och då är det ju så här... Då är det ju människor som ändå har så här namnskyltar med ditt namn på.
Mm.
Hur kommer det sig?
Man fick ju bjuda in publik till den här audition. X-Factor var ju att det skulle vara stort och det skulle vara fett och det skulle vara osvenskt. Det var ju arena.
Mm.
Sen blev det ju helt tvärtom. Det blev ju noll succé. Men så jag blev bara i mina polare liksom ville komma dit. Så det var mina 100% mina polare.
Så du hade gjort de där skyltarna själv?
Ja, exakt. Jag tvingade dem.
Hade du det?
Nej, det hade jag inte. De hade gjort det själva.
Ja, det var ju fint. Men så att liksom, och från insidan då kände du dig redan då liksom runtvalsad bara och lite så här. För jag har tänkt mycket på att du känns som att du har pratat mycket om liksom osäkerhet och att känna sig vilse och sådär.
Mm.
Och jag tänker att just i ett sånt format då, där någon ändå liksom ska forma dig. Alltså, hade du den känslan där och då också? Att vänta, det här är inte liksom rätt för mig? Eller är det rätt?
Alltså jag kände ju på fredagarna att så här, vad är det jag gör? Men jag var ju alldeles för ung för att någonstans kunna konkret kanalisera ut vad det var som var fel. Så jag åkte ju också bara med strömmen, åkte ut och blev skitledsen. Men jag, alltså, alltså det vore konstigt om det inte bidrog till att jag har känt mig vilsen. För att jag slängde sen in i en så här maskineri av Melodifestival, Let's Dance, singel, skivbolag, ett första album. Allting gick skitfort och jag landade aldrig riktigt i det. Jag var jävligt långt bort från min familj. Jag var i Stockholm mestadels av tiden. Det var liksom, det var jag och min agent. Jag vet inte, jag känner att jag aldrig fått tiden av att sätta mig ner och bara så här, det här är det jag vill göra. Det är det min svenska EP är står för, 100%. Att så här, det här har jag gjort med mitt kött och blod. Detta är det jag ska göra. Min dåvarande agent, då, hon har alltid sagt till mig att jag bara sätt dig i studion, lär dig spela piano, börja skriva. Och jag fattade inte vad hon sa. Alltså hon bara så här, du måste lära dig om musikhistoria. Här har du liksom 50 låtar om svenska klassiker. Lär dig, läs på. Du måste kunna saker liksom. Och jag fattade inte. Jag var så här naiv och bara så här, men varför ska jag kunna det? Varför ska jag sätta mig och skriva? Varför? Jag vill bara stå på scen liksom. För att det blev min verklighet. Melodifestivalen blev liksom, det var någonting man jobbade med 1,5 år. Både före och efter. Så nu, det har tagit sån jävla tid för mig att förstå vad jag vill göra och hur, vad min plats i den här branschen är. Det är där radio och tv har kommit in i så här, de åren när jag verkligen har varit på botten och känt att så här, amen, alltså det är psykiskt har varit på botten. Och känt att så här, men nu, vet fan, nu kommer jag inte längre. Det är så här, jag har haft en hit i Melodifestivalen, vad gör man sen? Då har jag gjort radio och liksom, eller tagit studenten eller typ varit ute på någon turné eller något liksom.
Men vad tänker du att du skulle liksom, eller du eller människor omkring dig skulle ha gjort annorlunda då, så här i efterhand?
Jag skulle ha vågat mer säga, det här vill jag inte.
Fast det känns inte som det har varit så jävla lätt, eftersom du kanske har vetat vad du inte vill, men du har inte vetat vad du vill.
Exakt. Så det är en omöjlig ekvation.
Ja.
Jag vet bara att jag liksom har mått skit av att inte veta vad jag har velat. Och inte känt att möjligheterna finns för att göra det jag har velat. Fast de egentligen kanske har det, om jag bara uttryckte det. Och jag kan väl se, jag känner hela tiden, eller jag har känt att så här, alla svaren finns runt mig, men jag kan bara inte ta i dem typ. Och jag pratade med min mamma om det här om dagen, att så här, var tog det här drivet som jag hade när jag var liten, var fan tog det vägen? Och var tog, alltså liksom självförtroendet vägen, av att bara så här, våga gå upp på en scen och inte bry sig om vad alla tycker. Eller sjunga opera på någon opera i Köpenhamn på tyska. Utan att reflektera över det, utan bara göra det. Och vi pratade om det så jävla länge. Hon var uppe med mig på något gig. Satt vi på hotellrummet och drack vin. Och det är simpelt, för jag har liksom så här senaste tiden bara så haft skitdagar i studion. Känt att jag inte så här fysiskt kan sjunga. Tycker att det låter skit. Så tvingat på min producent att så här dra på autotunen på max. För att jag bara ska orka höra min röst. Och medan när jag var liten så var det så det enda jag hörde var så här, du har en röst som en ängel. Typ. Och jag bara så här, vad tog det vägen? Så här, varför känner jag att jag inte typ kan sjunga? Eller så här, eller mest det här orädda. Och säkerheten av att så här, jag går på den här audition nu, jag skiter i vad som händer om jag fått nej. Så jag känner att jag har haft en svacka i självförtroende de senaste 2 åren. Och en jävla svacka osäkerhet. Och jag vet inte vad det har tagit vägen. Men nu har jag verkligen försökt få bukt på det senaste halvåret. Och försökt ta hjälp och snacka. Och med olika, ja, man kan ju ta medicin för det ena och det andra idag. Och jag känner att jag hela tiden jag är på väg uppåt. Och jag känner mig mycket starkare. Och jag tror att det var så skönt att få EP:n släppt. Och jag är klar med den nu. Och nu vill jag bara skriva mer. Och det är liksom, jag behövde verkligen få det klart. Jag behövde bara säga, jag behöver vara självständig. Jag tror det är det jag har saknat. Jag behöver vara självständig, jag behöver flyga fritt, jag behöver göra mina misstag. Jag så här får lite mattan ryckt under mina fötter. Och att inte vara så här längre en artist i en bransch där det alltid finns skyddsnät överallt. Det finns alltid någonstans jag kan gå och vända mig ifall någonting skulle gå åt helvete. Och jag tror bara att jag har kommit fram till punkten där jag inte kan ha det så länge, utan jag måste våga liksom våga fullt ut.
Men för nu, du sa det för en stund sedan och nu kändes det som att du var lite på väg in i det här. Du sa att liksom, din mamma vet alltid hur det kommer gå. Liksom, och sen så sa du typ att för du har bollat grejer med henne. Så det här är en sån grej som du har bollat då, alltså hur du ska komma framåt, eller?
Ja, men jag har varit så här ganska orolig. Alltså, jag har dels känt en extrem, jag har haft jävligt problem med ångesthantering. Och det har tagit över mitt liv ibland. Och det är väl det har jag bollat med henne. Men också hur man ska hantera olika saker och ting. Liksom. Vad mår jag bäst av? Jag tänker att hon och min pappa känner mig bäst. Hur var jag? Jag tänker att mönster är lite samma när man är liten. Alltså att det finns liksom en förklaring till varför jag tänker på olika sätt. Och liksom, ja, men försöka ha struktur och rutin i min vardag för att underlätta mitt arbete. Och nu till exempel i den här perioden så är det verkligen, jag är inne i studium, punkt. Det finns inte utrymme för något annat. Det finns ett utrymme för att prioritera någonting. Men det är också skitsvårt. Det är skitsvårt att samtidigt vara en bra pojkvän. Mm. Det är skitsvårt att samtidigt vara en bra vän. Och underhålla en familj. Eller vara tillgänglig. Samtidigt som att så här, det bara spinner 100 tankar i huvudet. Men jag känner mig otroligt... Alltså, jag vill verkligen poängtera att jag mår väldigt mycket bättre. Och är väldigt, jag är väldigt trygg och väldigt lugn i allt jag gör och väldigt stolt.
Ja, för om du nu inte har stått ut med din sångröst då, nu är du ju liksom i studion.
Mm.
Hur känns det nu då?
Ja, men det känns skitbra.
Ja, nu sjunger du bra igen.
Ja, men det, alltså, det är så här, det är när man sitter i studion, man börjar vid, jag brukar vilja börja på morgonen. De flesta låtskrivare tror jag hatar mig lite för det. Men jag är den här, men ska vi inte börja 9? Sen sitter vi där hela natten och sen är det väl dags för att spela in låten som man har skrivit. Så är det så här, det är ju från dag till dag. Alltså jag tror att mår man lite kast och sen tycker att så här, men jag sjunger inte perfekt. Då är det så här, då krockar min perfektionism med mitt yrke. Och så blir ett fokus på detaljer mycket större än fokus på helheten.
Jag fattar.
Och så är det är lite mitt liv i ett nötskal.
Mm.
Alltså jag har lite tunnelseende i allt. Att så här, nej men nu vill jag bara släppa albumet. Och det är det som är det absolut viktigaste i mitt liv just nu. Och sen vill jag åka ut på turné. Hur ska det se ut? Men tänk så låter det inte bra. Hur gör man det? Hur kommer introt vara? Hur kommer outrot vara? Kommer det finnas konfetti? Kommer det finnas pengar till konfetti? Och så är det som att det är sådana triviala saker. Jag diskuterade med min kompis också att så här, hur ångesten kan bli. Alltså att jag känner att jag borde inte ha en ångest för någonting. Jag borde inte vara orolig för någonting. För att jag är 22. 2, jag har en karriär. 3, jag får möjlighet att sitta... Jag sitter i studion och det är någon som vill ge ut musiken som jag gör. Och det är någon som vill lägga pengar på det. Och det är sen någon som vill lyssna på det. Men allting, så här, det är små grejer som gör mig stressad. Så här, det kan bli vara så här, men nu är det 2 stycken som vill ses ikväll. Hur gör man då? Eller vad fan ska jag äta till middag ikväll? Eller hur? Det är sådana triviala små pisssaker som ångesten sätter sig på.
Mm. Jag förstår. Kan jag också relatera till.
Mm.
Jag tänker också att ett, i alla fall om jag ser till mig själv, en stor stressfaktor som jag tänker kanske att flera också har, det är ju bräckligheten i ens tillvaro ändå. För att det känns som att många idag är ju liksom entreprenörer / egenföretagare.
Mm.
Och då är det ju så här, om i alla fall i vår bransch som jag klumpar ihop oss lite, så är det ju så här, ja... Fast säger du ett könsord på fel plats eller liksom, då är du rökt.
Ja.
Alltså jag säger inte att jag... Ja, fast i viss mån har jag väl oro för det också.
Alltså, ja, men, förstår du vad jag menar? Ja, men jag fattar 100%. Alltså alla... Jag kan känna det. Alltså alla går runt och är nervösa och ängsliga. Och det är väl det som är så skönt i den relationen som jag är i nu. Är att så här, han inte har någonting med min bransch att göra. Och kan se det på ett väldigt mycket mer... avslappnat utifrån perspektiv och kan ibland nästan dumförklara mig för mina känslor inför någonting. Men att jag behöver det perspektivet. Men det är ju helt, ja, det stämmer ju 100%. Alla är ju, det är ju, vi är ju så jävla snabba på att döma. Det är så lätt att skriva till någon att säga, det här är idiotiskt, varför gör du detta? Och sen så byggs en hatkommentar på en annan. Så det märker jag bara så här, om jag lägger upp någonting så skriver liksom en 14-årig pojke och bög eller typ en kräkegubbe på min Instagram. Det är så här, svarar jag på den då har jag 20 till kommentarer.
Är det så?
Om samma sak. Sen har jag inga problem med det. Jag säger jag tar gärna den fighten. Och ibland så blir så här, försöker jag liksom hitta föräldrar till dem och liksom printscreena. För det så här, men och det är kanske lite töntigt av mig, men det är någonstans det måste ju uppfostra generationer av att säga, men visst ska du gå in och hoppa på någon om någon har gjort, då får du stå för det.
Mm.
Då måste du veta. Men det är väl så här, den här bräckligheten och ängsligheten som finns över branschen, den är ju, jag tror att den 100% är byggt på att så här, nu allting är så lättillgängligt.
Mm. Men känner du allt också att det är det? Att det är alltså, känner du också att det är bräckligt? Att
ja,
100%. Det är så här, om nästa singel måste ha X streams.
Ja, absolut. Ja. Och det är så jag försöker prata liksom, så här, men skaffa mig lite mentor och typ och lite så här, alltså som jag kan prata med och som kanske inte är från den här streamkulturen.
Vad har du för mentorer?
Ja, men det är, alltså, det är inte som mentor. Jag har gett dem själv.
Ja, ja.
Jag har själv sagt till mig själv att de är personer som jag kan prata med. Men så här, dels min agent som är fantastisk och jättekunnig. Och,
hon är gammal i gården. Fortfarande ja, Helene Wigren.
Exakt. Men. Mm. Ja. Men att så här, det är inte det som är det viktiga. Alltså att det finns en plats för alla och alla har en plats i sitt konstnärskap.
Mm.
Sen har alla det i olika utsträckning. Liksom. Och så det är väl det jag försöker tänka. Att jag ska fan bara göra min musik och det jag blir lycklig av. Och det är det jag gör.
Mm.
Men sen finns det ju en ängslighet. Men jag upplever också så här, jag upplever att mina kompisar som inte ens är min, som inte har något med den här branschen att göra, är att det är mer ängsliga. Är mer bräckliga. Folk är mer lättkränkta. Det känns som att det är en ny typ av personlighet som har växt fram nu de senaste åren.
Du, hur ser det ut som artist för dig? Liksom? Är det, som jag, alltså jag ställer en fråga, ja, att du måste komma upp i ett visst antal stream? Finns det några sådana krav inom situationstecken från skivbolaget? Typ?
Nej, inga alls. Alltså det finns ju, alltså för min, jag känner ju en press kanske av att det ska komma upp i ett visst antal lyssningar eller så. Men jag känner aldrig några krav. Och det har jag inte gjort. Jag tror att de har nog fått både management och skivbolag liksom fått lugna mig och varit lite så här, men det här är bra. Eller så här, det är liksom din första EP på svenska och det låter helt annorlunda än vad du gjort innan och du liksom slår lite i underläge.
Ja, men lite gör väl det, va? Mm. Jag tänker att det är så här, för i det här som vi pratade om med din vilsenhet så var det ju mycket det här flickidolen liksom och hela den där grejen. Och nu helt plötsligt gör någonting som är ganska då ärligt och närmare dig.
Mm.
Och det kanske tar lite tid att bygga. Kanske ja, man måste ha lite tålamod.
Man måste ha lite is i magen. Men det är också, det är en omställning för mig. Alltså det är en omställning på alla möjliga sätt.
Mm.
Men det är också typ ett risktagande att så här, inte bli pissrik på att göra någon jätteturné tillsammans med massa andra. Men jag är väldigt lycklig. Jag är extremt lycklig nu så att jag försöker bara njuta i det.
Är du det?
Ja.
Du har låtit 100% ångest i den första en och en halv timmarna.
Ja, exakt. Men nu blev jag lycklig. Men det är ju för att jag har tagit hjälp med min ångest. Det kanske bara är mina piller som talar.
Yeah, yeah.
Jag vet man inte. Uh-huh. Men jag känner mig väldigt lugn. Och väldigt...
Just det, du fumlade med pillerburken precis när vi startade. Nu kickade de in.
Nej, men jag är lycklig. Alltså, så här, jag är glad för det jag gör. Jag är glad av att jag är typ vid liv. Mm. Alltså att jag får leva ett liv. Alltså det är så här, när jag ser på det, jag har fantastiska vänner, jag har en kille, jag har en familj, jag har ett hem, jag har köpt min lägenhet. Jag tjänar pengar på det jag vill göra, det jag har drömt om hela mitt liv. Jag är jättenöjd över det. Men sen är det allt annat, det är petitesser, det är saker som så här, det är personligt, det som jag känner saknas, eller det vi pratade om innan, de här detaljerna i någonting som är, alltså i helhetsbilden som jag stör mig på eller som jag känner inte funkar. Var kom den här frågan ifrån? Det var om streamsen.
Ja, jag antar det.
Ja, kanske. Men det finns inga krav om att jag ska streamas på ett eller annat sätt. Jag tror det är väl såklart som allt. Alltså, det är ju en business.
Ja, men
det genererar ju framgång såklart.
Jag antar att jag redan vet svaret på den här frågan, men jag ställer den ändå. När kände du då för första gången i relief av att du var vilsen i första delen av din karriär? När kände du för första gången att du liksom sjöng något eget som du stod för?
Jag gjorde Melodifestivalen 2016 med Human. Och redan då var jag, 2015 tog jag studenten. Jag var så jävla redo att söka in till universitetet. Då hade jag redan liksom jobb. Jag släppt min första platta, turnerat i 3 år. Sen tog jag studenten och... skulle börja på strategisk kommunikation i Lund, på Lunds universitet. Men så skrev jag Human, vilket var den första egna skrivna låten. Som jag gjorde tillsammans med Victor Tell och Maria Smith. Victor Tell och Maria Smith. Hade inga planer på Melodifestivalen överhuvudtaget. Men så fick Christer Björkman blev väl då ny som låten och tyckte om den väldigt mycket. Och så fick jag frågan och sen så tackade jag ja till det. Och där någonstans tror jag det började lite nytändning. För då hade jag faktiskt inte gjort någonting på hela 2015. Utan jag höll mig ganska... Jag valde att säga, jag stannade i Malmö och åkte aldrig till Stockholm. Gjorde radio, började med det. Och så tog studenten och levde ungdom. Levde rövare, så att säga. Då kände jag att jag gjorde någonting på riktigt. Och jag var så... Den mellosvängen var väldigt... Den var ganska odramatisk på många vis, samtidigt som att den var väldigt dramatisk för att det var en så väldigt personlig låt. Det blev väldigt nära och väldigt äkta, men jag brydde mig inte så mycket om tävlingen egentligen. Men fick en fin placering, så det vet jag glad för.
Du, vi var lite inne på det här just med liksom att göra saker utanför musiken. Mm. Har det varit krångligt för dig att balansera?
Nej, egentligen inte. Alltså det har varit krångligt på liksom lite olika vis. Rent att,
logistiskt?
Ja, logistiskt. Att så här, ibland när jag gör radio så får jag inte göra det här och det här. Mm. Eller så här, public service bunden eller att det tar lite tid att avsätta tid för att, eller ja, det är jobbigt att avsätta tid för att göra ett visst projekt som inte är musik. Men 2017 så var jag bara inne i studion. Jag gjorde det här radioprogrammet tillsammans med Hampus Nessvold. Och det var det jag gjorde det året, men jag skrev ju liksom, jag skrev ju 85% av tiden bara och blev EP:n sen. Men det var ju, det är där, alltså så här, det är ju, jag har ju bara, EP:n har ju är väldigt, väldigt naken och väldigt mycket mina känslor. Även om så här, det kanske man lyssnar på den tror jag och hör någon form av desperat nykär person som inte vet vad han ska göra av sina känslor. Och jag tror att den representerar så jävla mycket annat. Allt det vi har pratat om, så här, men vilsenheten eller att bli vuxen. Att bryta sig loss. Och så här, det är väl där alla de här olika känslorna kommer ifrån och liksom det turbulenta i livet. Men jag har försökt att fokusera mest på det. Men det, alltså jag tycker det är kul att göra mycket annat också. Så det är väl inte så här, ger jag det tid så är det aldrig svårt.
Mm. Men du, vad kan du berätta om liksom det du gör i studion nu då, som mynnar ut i ett album så småningom? Mm.
Jag tror att det är texter som inte kanske är lika... Jag tycker inte att de handlar så väldigt mycket om mig. Jag ser mig själv skriva väldigt mycket om annat. Inte nödvändigtvis så mycket relationer heller. Mm. Utan så mer, men kanske det vi har pratat om. Så allt jag har processat och alla känslor och att så här komma ut på andra sidan någonstans.
Det låter ju ändå som att det handlar om det.
Ja, men det är väl som är, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tror mer, kanske mer så här, vad har påverkat mig utifrån? Okej, så ja, det handlar om mig. Men det handlar inte om att så här, det är inte lika mycket kärlek, ska jag säga.
Jag fattar.
Det, och det är inte lika mycket desperation, utan mer kanske mer om allt vi har pratat om idag. Som är om mig. Så att det är jävligt, nu blev det jävligt snurrigt. Men det är, jag skulle säga, det är mycket mer... Det är inte lika soul-poppigt eller elektroniskt som det har varit. Utan mer nära. Jag skrev alltså mer organiskt. Jag skrev en låt som heter Nist tillsammans med Elina Henriksson och Pontus Persson. Och det är väl mer i det landet, tror jag. Det känns så bra att komma bort, men lämna ditt tvivel långt från oss. Menar du att vi ska promenera på stranden utan att hålla hand? Somna i en nybäddad säng utan att ta på varann. Om du inte vill vara där så som jag vill vara där, så ska vi inte vara där. För det är inte det som är nyss. Det är inte det som är nyss. EP:n gick mycket snabbare att skriva om jag kände att det här kommer göra. Det här känns mer kämpigt. Det är lite oklart. Det känns som att de låtarna på EP:n bara, de kom bara. Jag tror det var mycket lättare att skriva i när man var lite nykär och det handlade, mitt liv handlade typ om att jag skulle släppa musik och bli tillsammans med någon. Alltså det var mitt liv. Nu är det mer, nu är det lite svårare att skriva tycker jag.
Okej. Du är, men som sagt, är du för lycklig för att skriva?
Ja, det där tycker jag är väldigt intressant, för att det finns ju en sanning i att det är svårt att skriva musik om man inte är olycklig. Men jag försöker trycka bort den, för jag tycker inte att det borde vara så. Det borde ju gå att skriva musik ändå.
Jag undrar vad du vet om din framtid.
Jag vet att jag kommer släppa ett album det här året. Jag vet att jag ska ut på turné.
Den är bokad och klar i sommar, eller?
Alltså jag tror vi siktar på hösten, ja. När albumet släpps.
Ja.
Det känns kul att så här kunna göra en klubbig turné med lite ljus och...
ja, konfetti.
En med,
exakt, om det finns pengar.
Om det finns pengar.
På sitt och klippa eget.
Ja, jag kommer göra det. Egen dekor. Mm. Sen framtiden, så här, jag har väl alltid en dröm om att kanske så här, göra någonting med mina syskon på ett eller annat sätt. Min bror är en jävligt duktig musikproducent.
Vilken av dem?
Min yngsta bror, Leonardo.
Okej.
Han är pissduktig. Jag väntar bara på att han ska typ vilja göra något med mig. Jag tror att han tycker att jag är lite töntig, tyvärr. För han är lite... han är det lilla geniet. Så att jag ska väl få hans acceptans över att han ska tycka att jag är bra nog för honom. Det hade jag velat göra. Jag vill att göra något med mina andra syskon också, såklart. Jag vill också typ flytta utomlands ett år. Det låter jävligt töntigt, men jag tror att jag behöver den inspirationen.
Vilket utomlands? Det finns så många.
Jag är nog mer sugen på att typ flytta till Italien. Det är väl nog det som är närmast. Mm. Kanske Milano. Eller Rom. Men framtiden, så här, jag vill bara släppa jävligt bra musik. Och jag vill att folk ska förstå att det är bra.
Det är bra.
Tycker du att det är bra?
Ja, herregud. Ja. Du är svinhärlig. Och duktig.
Ja, men min musik.
Ja, men musiken också.
Ja, kul, ja. Tack.
Jag tänker att det är samma.
Ja, men det är
att samma. Den är mycket du.
Ja, det är den. Absolut.
Ja. Och du sjunger som en gud.
Tack! Kul att
änglar.
Som änglar, som jag fick göra när jag var liten. Ja. Men icke längre. Och som min mamma, hon sa när jag började sjunga på svenska, sa hon till mig. Skickade hon ett mejl.
Jaha.
Som hon gör. Nu, tack så mycket för att du började sjunga på svenska. Ja, nu förstår jag äntligen vad du sjunger.
Ja.
Det är ju skönt.
Ja, det är gulligt.
Gud, jag vill hitta det här mejlet nu. Jag kommer göra det.
Vill du rekommendera något?
Kan jag rekommendera att spela Laserdoom?
Ja, det kan jag.
För det är något som jag tycker är kul.
Ja,
det är roligt.
Ja, okay. Jag har funderat på, jag har ju en 10-åring och en 7-åring. Kan man göra det med dem eller?
Ja, Johan. Jag var där faktiskt med en 5-åring.
Ja, ja. Cool.
Men det var skitkul. Ja. Jag rekommenderar också att vara nykter en månad. Oerhört skönt.
Jag har varit nykter i 13 år.
Är det sant?
Kan jag också rekommendera.
Kul.
För man behöver det. Mm. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, Hanna Hellqvist, har du pratat med henne?
Ja, det har jag.
Ja.
Kan vi komma hit och göra Värvet kanske?
Ja, jag tycker fan det. Hon är otrolig.
Ja. Du, stort tack för att du tog dig tid, etc.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Ha det gött!
Yes, Oscar Zia som heter precis som han gör på sociala medier. Oscar Zia. Men med all respekt för hans Instagram, det är ju på snabela varvet du ser uppvärvning först, som ju är Värvets antites och syntes på samma gång. Snabbt och rappt och roligt. Och med det tackar jag och producent Klara för visat intresse, och nästa vecka blir det ännu ett kanonprogram, troligen med ingen mindre än den här personen.
Jag har pressat ner mig i min sons hockeytrunk och undrar nu lite försiktigt hur jag pressar mig ut.
Här är vem det är som viskar i äret.
Yes, Olof Wretling är på väg till Stockholm, och då ämnar jag stå där med bandaren redo. Så stay tuned, vi hörs, hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.